Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Ben-Menachem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael!
Hello!
Så du vill prata lite om ålderdom och att åldras och kanske ha en meningsfull ålderdom.
Hade du på hjärtat? Jag tänkte att det är kanske dags att jag börjar resonera kring ämnet, för att jag har precis fyllt 87.
Mm. Grattis.
Ja, tack. Man kan ju närma sig det här ämnet från olika håll. Och jag har läst någonstans att det var stora protester i Frankrike för att de ville höja pensionsåldern från 64 år.
Mm-hmm.
Och det är ungefär det här med åldern. Det här är ju, man pratar ju om biologiskt ålder och man pratar om andra typer av ålder. Och när det gäller åldersbestämda saker, så de här olika samhällena är väldigt osäkra på det här. Det är ungefär som man inte riktigt vet hur gammal man ska vara för att kunna köra bil eller köpa sprit eller rösta.
Mm.
Det är lika osäkra är de olika samhällena när man ska pensionera. Så överhuvudtaget vad ordet pensionera betyder.
Mm.
De gamla samhällen känner inte till ordet.
Nej, just det.
Utan det här är en tämligen ny företeelse. Och det skulle betyda helt enkelt att om man tittade från politiskt håll, så skulle det betyda att i ett samhälle som tar hand om sina medborgare,
mm,
då anser man att efter ett visst antal års arbete Så har man betalt så mycket pengar i form av skatter att man har blivit berättigad en viss summa pengar varje månad. Det här är en annan sak om man kan leva på det eller inte.
Mm-hmm.
Det finns ju många samhällen där pensionen är ju så pass liten att det är skrattretande att man skulle då efter, jag vet inte hur många års arbete, skulle kunna då njuta inom citationstecken sin ålderdom och ha sin ekonomi säkrad.
Mm, mm.
Det här med pension är också en nymodighet egentligen. Och det kan man betrakta som en utveckling i rätt håll. Att ett samhälle verkligen försöker att ta hand om sina medborgare oavsett ålder när det behövs. Och faktum är att i fina demokratiska samhällen som våran i Sverige, som vårt i Sverige, då får man i princip själv bestämma. Det finns ju en viss pensionsålder, och från och med den åldern så får man en månatlig summa. Och hur stor den här summan är, det beror på olika saker. Dels hur många år man har arbetat. Också vad man hade för lön. Genomsnittslön. Och det kan ju vara privata pensioner också som man kan lägga till. Det, och så vidare.
Mm.
Och i Sverige så är pensioner efter ett långt liv med arbete, så kan man få en pension som, om inte helt, men nästan kan man leva på.
Mm.
Men så är det inte i många andra samhällen. Å andra sidan, det finns ju samhällen som jag kom ifrån, Ungern, där man har pensionerat folk, män vid 60 och kvinnor 55 års ålder. Och dels så, det beror lite grann på naturligtvis vad vederbörande har sysslat med. Jag tycker att det borde vara tämligen flytande om man har hållit på med att bryta sten. Det är inte jämförbart med någon som har suttit på kontor.
Nej.
Alltså hur mycket kroppen rent fysiskt kan bli utsliten av viss sorts arbete. Och det måste man ta hänsyn till. Men å andra sidan, om man tycker att är helt kapabel att utföra olika sorters arbete, så tycker jag inte att vederbörande bör hindras för att göra det.
Mm.
Att många gånger så används det som argument att de unga måste ha arbete och de får inte något arbete om inte det gamla går i pension. Och det här är ju ett argument som man kan argumentera emot också. Och därtill kommer det att vi förmodligen kommer att behöva kanske mindre arbetstagare,
mm,
för att automatisering kommer in och en del yrken försvinner. Och det går bara åt det hållet. Man kan ju resonera om att ja, okej, men nya yrken dyker upp. Så att, har man tur så det jämnar ut sig. Men att om vi tar till exempel en läkare som har en mycket lång och omfattande utbildningstid och sen skickar vederbörande pension vid 55 års ålder, det är verkligen slöseri. När vederbörande inte bara har praktiserat utan också blivit mycket erfaren och kunnig och i sina bästa år, att skicka i pension, det borde inget samhälle ha råd med. Så det tycker jag är synd. Samtidigt så min hustru till exempel, som är 77 och är läkare och har varit i pension då i 12 år, belönas med att arbeta. Och så bör det vara. Så att hennes pension håller på att öka hela tiden när hon som pensionär arbetar. Det borde vara så i många andra samhällen. Jag kommer ihåg att när vi bodde i USA och behövde vi en elektriker att fixa någonting i lägenheten, så kom en mycket trevlig äldre man och gjorde jobbet. Och jag frågade honom om han var fortfarande aktiv eller hur det var,
mm-hmm,
med pensionen och så. Och då sa han: pension? Jag har ingen pension. Nej, jag avskedades en månad innan jag kom till pensionsålder. Jag sa till honom: okej, men du har ändå din pension. Nej, det har jag inte, sa han. Jag måste arbeta och hitta jobb för att jag får ingen pension från min tidigare arbetsplats.
Mm-hmm.
Ja, det är chockerande. Och så borde det inte vara.
Hur var det i Ungern när du växte upp? Var det fler generationshushåll och sånt där? Eller var, bodde man som
ja,
i Sverige?
Alltså i... vad ska jag säga? I Ungern så är det rätt så vanligt att köra med vitsen varför råttan har fyra ben.
Mm.
Och då brukar man svara på att hinna till avfallshinken snabbare än pensionären.
Okay.
Och det här är så sant. För att det finns ingen pensionär i Ungern, oavsett vad vederbörande har sysslat med innan, som kan leva på sin pension. Och det är sorgligt, naturligtvis.
Ja, jag tänker, jag har ju jobbat inom äldreomsorgen i 6-7 år och sett hur många lever så där och vilken ensamhet det är. Men att jag tycker många gånger vår sån här svenska välfärdssamhälle sätts på prov där liksom, när man blir äldre, för att allting är uppbyggt att man ska vara ekonomiskt oberoende från varandra, och det gör att man inte väljer kanske att liksom, till exempel just ha fler generations hushåll och sånt där, utan man lever från varandra, och sen när man är äldre och skörare och till och med blir änka eller änkling, så är man väldigt utsatt liksom, sådär, rent fysiskt, psykiskt och allting, och ekonomiskt. Och det blir väldigt ensamt också, och ensamhet är ju en mördare liksom.
Ja, det är ingen bra rådgivare.
Nej, men jag bara säger det att det är, man kan ju börja preppa liksom för ålderdomen, inte bara ekonomiskt också, men även socialt, och hur hans liv ser ut runt omkring en, tänker jag. Jag har sett så många ensamma, verkligen isolerade människor. Och,
ja, det var mitt nästa ämne, men vi kan koppla ihop det två.
Ja, visst.
För att det finns två sorters ensamhet. Det finns en sorts ensamhet där man har aldrig levt i en parrelation.
Nej.
Rätt många människor.
Mm.
Och man skulle, om man går efter Bibeln, så man mår bättre av att vara två. Men å andra sidan, inte alla parrelationer är bra. Och då kom frågan, vad är bättre, att leva i en dålig parrelation eller att leva ensamt? Och väldigt många människor som av olika skäl inte utvecklat någon parrelation.
Mm, mm.
Och man kan ju tänka eller fundera över olika orsakssamband. Ofta är det så att jag kan ge dig fler exempel eller analoger hur sånt här utvecklas.
Mm.
Det kan ju vara så ibland att man är så väl omhändertagen som barn att tycker om att vara hemma och njuter av det trevlig atmosfär i hemmet och inte tänker ändra på det. Det är rätt många människor är sådana och att tycker att varför ska jag börja en ny familj? Det kostar mycket mer pengar också. Hemma så bor jag gratis och får mat gratis. Egentligen barn som vuxna barn som bor hemma. Det var det första landet i Sverige som jag har varit på där föräldrar kan ta betalt av sina barn för att bo hemma.
Mm, mm.
Jag vet inte hur vanligt det är, men det förekommer.
Mm.
Däremot är det oerhört i många andra länder att ett barn skulle betala för sig. Själv, egentligen så är det inte ologiskt. Om ett barn, ser vi det här barnet är 30 år gammalt.
Mm.
Och utbildad och har ett arbete och får vanlig månadslön och bor hemma hos sina föräldrar, att inte bidra i familjens ekonomi, det låter ju helt logiskt att man ska göra det. Men jag tycker att man ska göra det självmant. Men det är bara mina egna tankar.
Mm.
Många föräldrar skulle inte alls tänka på att begära av sina barn att betala för sig så länge de bor hemma.
Mm.
Men å andra sidan, föräldrarna blir gamla. Och så bor man fortfarande hemma.
Mm.
Och då långsamt så går det ekonomiska ansvaret över till barnet.
Mm.
Eller så kommer de överens om en sorts samarbete, ekonomiskt samarbete eller gemensam ekonomi.
Men det låter inte så vanligt, i alla fall i Sverige, såna situationer.
Jag vet inte, jag har inte sett någon statistik. Bör finnas. Hur som helst så... och så fortsätter barnet att bo hemma.
Mm.
Och så dör den ena föräldern, ser vi. Men då tycker barnet, nu måste jag ta hand om pappa eller mamma,
mm,
som är ensam. Ja, jag kan inte lämna en ensam så. Och så fortsätter och lever, och han är kanske redan vid 40-årsåldern eller mera. Kanske även pappa går bort. Och då har man bott där i 45-50 år i familjens hem. Eller hus till och med. Hus och trädgård till och med.
Mm.
Och känner sig inte tvingad att börja ett nytt liv. Det här med... det finns ju olika saker som är ihopkopplade med det här. Dels det sexuella. Dels det... sociala, dels det känslomässiga.
Mm.
Och hur då människor som då blir ensamma på det här sättet, och det här sättet det som de kan mest. De kan varje millimeter i huset,
mm,
de kan alla göra mål och vet hur man sköter det här stället. Och känner inte någon större motivation att bryta upp.
Mm.
Och det kan också vara så, du vet, när man, jag ska åka tåg till Stockholm. Och jag sätter mig i kupén innan tåget startar. Och så kommer en annan människa som sätter sig i samma kupé eller mittemot dig.
Mm.
Nu är det inte mycket kupéer i dagens tåg, så då säger vi, ofta är det så att två och två också, det är ett bord emellan. Det är rätt så vanligt på tåg.
Ja.
Så du sätter dig på tåg och du skulle till Stockholm och det tar 3-4 timmar, och det är ingen annan som kommer utan en som sätter mittemot dig. Och då tänker du, jag kanske borde säga någonting. Och hej, eller ja, trevligt väder eller vad som helst.
Ja.
Som en sorts öppningsmening. Men den som sitter mot det ser ingenting. Han tar fram en tidning och håller på att läsa. Och då tänker du, jag ska inte störa med att han är upptagen med någonting. Utan jag kanske plockar också fram någon reselektur. Och så sitter ni där och läser. Och så tänker du efter en timme, jag kanske ändå borde säga någonting. Nu har vi passerat Hallberg.
Mm.
Men så tänker du, ja, men han kanske inte vill prata för att hittills har inte sagt någonting. Och lika bra att vänta lite. Och så har ni redan gjort 2/3 av resan.
Mm.
Och då tycker du, ja, men hittills har vi suttit tysta, så är det ingen idé att börja prata nu. Det blir lite krystade, konstigt. Så fortsätter man att tiga.
Mm.
Det finns naturligtvis mycket sociala människor som så snart de kommer in på tåget så börjar de prata på en gång.
Mm.
Men om man inte är sådan eller inte har den rutinen eller är för blyg. Jag har suttit på tåg trots att jag är psykolog många gånger och inte sagt någonting.
Nej.
Och till den som satt i samma kupé eller mitt emot mig.
Man kan göra som min pappa gjorde. Om man såg någon intressant person så sa han bara, vem är du då?
Ja, det är ju underbart. Jag har en kompis som brukade segla med mig.
Mm.
Och jag säger till honom, du står i fören med en förtöjningsstamp i handen. Och så snart jag kommer nära kajen så antingen står någon där och tar emot tampen.
Ja.
Eller så hoppar du och landar. Jag försöker komma så nära att du kan bara gå över kajen och hålla båten. Och så kommer jag fram och tar emot tampen ifrån dig som du har då redan kanske fastsatt på någon knapp eller någonting.
Mm.
Och så börjar jag komma in i hamnen och svänger in mot båtplatserna. Ja, då är han redan i samtal med grannbåten om vilka hundar de har och allt det här. Och då säger jag till honom, Leif, du står i fören. Det är ditt jobb att... Ja, visst. Och fortsätter att prata om hundarna. Eller det som jag har varit med om. Jag kommer in i en hamn och jag har skickat fram en... Jag vill inte kalla honom för en gast, men en gäst.
Ja.
Att gå fram och hjälpa mig med att förtöja båten. Och han håller på att fotografera.
Så vad är du tänker med
vad
det här?
Vad jag försöker säga det är att inte alla är så pratsamma. Eller inte alla som vill omedelbart etablera en social kontakt.
Nej, såklart.
Och det kan komma hemifrån att man är socialt ovan helt enkelt.
Mm.
Har inte umgått så mycket i olika föreningar. Och det finns människor som försöker bryta ut ur det här isoleringen.
Mm.
Och till exempel olika föreningar. Religion är mycket bra, olika, där man träffar folk automatiskt och börjar umgås och prata med varandra.
Nej,
sporten är mycket bra.
Ja.
Jag har en kompis som bor ensam och lever ensam, alltid gjort. Och vi brukar köra till olika ställen när jag håller föredrag. Och han är inbiten golfspelare. Så snart vi kommer till en stad där jag skulle jobba några timmar så går han till golfklubben på en gång.
Ja, ja.
Och träffar nya. Det finns ju väldigt många olika varianter på det här.
Mm.
Vad jag försöker säga det är att de som har alltid varit ensamma och levt ensam, det vill säga efter föräldrarna har gått bort. Att alltid bott hemma. Och kanske inte ens... Dels så har de definitivt inte rutin att umgås socialt så mycket. Man kanske umgås med syskon och syskonfamiljer och deras barn och så vidare.
Mm.
Och jag tycker att det duger bra socialt.
Mm.
Och är, om själva börjar bli gamla så kan de fortsätta ändå med det här. Fortsätta att leva så här så länge de är friska. Eller inte ha sådana åkommor som behöver stadig hjälp.
Nej.
På grund av sjukdom eller handikapp.
Just
det. Ja. Sen finns ju ensamheter som är mycket svårare. Som jag ser det. Men på grund av att jag har inte levt så... inbäddad i en van familjeatmosfär och inte velat starta eget, Så det här biten jag har bara sett från avstånd.
Mm.
Och den andra varianten det är att bägge, alltså de lever i en parrelation och bägge blir gamla.
Mm.
Och det finns också olika varianter på det. Dels när det gäller aktivitet. Ofta är den ena aktiv och den andra inte är det av olika skäl.
Visst.
Och sen det beror väldigt mycket på hur det här samlevnaden fungerat under många år.
Mm.
Det är inte ovanligt att två människor lever tillsammans av rutin. Att de då kan inte tänka sig att bryta ut och börja om, börja på nytt. På grund av åldern, på grund av vanor och mycket annat. Så de fortsätter med det här, även om de kanske inte trivs så bra.
Mm.
Det här är också en variant. Sen naturligtvis den idealiska är åtminstone upp till en viss punkt. När två människor lever tillsammans och tycker om varandra och respekterar varandra och har ett bra liv tillsammans och åldras tillsammans.
Mm.
Och då spelar det inte så stor roll om den ena arbetar kanske i 70-årsåldern och den andra inte gör det. Av olika skäl.
Mm.
Det brukar inte störa så mycket om deras harmoni i hemmet. Däremot när den ena plötsligt blir sjuk och går bort, den ensamheten är en helt annan typ av ensamhet än den som har alltid levt ensam, åtminstone efter föräldrarna som man har levt tillsammans med gått bort.
Ja.
Den är kanske den värsta typ av ensamhet som drabbar någon som man har levt lyckligt tillsammans med i 50-60 år. Då handlar det inte längre om två människor. Det handlar om en människa med två kroppar.
Mm.
Och plötsligt så är den andra som är en del av mig är borta.
Mm.
Och det är ofattbart. Det man gör rutinerna med begravning och allt sådant. Men man förstår inte det. Att det som jag har älskat i 60 år inte längre finns. Det här är en tanke som är kanske det svåraste en människa kan möta.
Mm.
Och det är klart att vi är i Guds händer och vi kan inte bestämma om man inte vill ta sitt eget liv.
Mm.
Att leva ensam när man inte har någon sorts rutin i det här. Emotionellt.
Mm.
Att det är ingen som man kan ge god morgon kram och pussa när man lägger sig på kvällen. Det är nog det svåraste. Och det är ju så att på grund av avancerad medicinsk kunnande så lever människor betydligt längre om de inte får en sådan sjukdom som tar dem i betydligt tidigare.
Mm.
Men jag tittar på vår ålderdomshem. Och där har vi minst dussintals människor som är över 100. Det var ju mycket sällsynt för 20-30 år sedan.
Mm.
Så att kvinnor i Sverige lever till 84 genomsnitt. Det betyder att en hel del lever över 90. Och om nu maken ser vi gå bort vid 70-årsåldern eller 75-årsåldern och de är jämnåriga mer eller mindre.
Mm.
Så då kan kvinnan då ensam leva betydligt flera år.
Mm.
Kanske 15 år till och med. Mera. Och kvinnor på något sätt, tack vare att de har bättre rutin och bättre rustade. För att ofta så är det ändå kvinnorna som sköter hushållet. Det är sällsynt att det är tvärtom.
Mm.
Men det förekommer. Och så de har rutinerna liksom hemma.
Mm.
Och emotionellt är det lika svårt för dem. Men kvinnor ofta är aningen mer sociala än män.
Mm.
Och alla de här rutinerna hemma är de vana vid. Så det här övergången är väldigt svår. Men kanske aningen lättare när en man blir ensam.
Mm.
När en man blir ensam, ofta är det som en bebis och vet inte vad han ska göra. Och har mycket svårare att tackla den här nu uppkomna situationen. Och tidigare när flera generationer bodde tillsammans, kanske 50 eller 100 år sedan, då var det här övergången betydligt lättare.
Mm.
Men nu är det sällsynt. Och barnen tycker framför allt när de ser att en förälder som har blivit ensam har svårt att klara sig.
Mm.
Och då tänker de ofta mera på praktiska ting. Inte det emotionella, hur det känns.
Ja, just det.
Att ens bästa vän är borta. Och överhuvudtaget, är det här möjligt att hitta en vän vid 70-80 års ålder?
Ja, precis.
Och framförallt om de inte hade något större socialt umgänge.
Mm.
Och ett annat problem är om de har umgåtts kanske med flera par. Och så plötsligt så är man ensam.
Mm.
Så funkar det inte på samma sätt. De kanske bjuder även en ensam människa. De brukar träffas två och två tidigare.
Mm.
Men det blir lite obalans i det hela. Det är svårt för den som är ensam. För att se de goda vännerna som är fortfarande tillsammans.
Mm.
Och är väldigt svårt för honom eller henne att tackla det här nu uppkomna situationen. Och vill inte utsätta sig för det här. Och kanske tacka nej när hon blir bjuden och till ett par. Mm. Och kanske gör det i början. Men mer och mer stannar hon hemma. Och det är klart att det finns de här enkla nöjen som man kan ha hemma. Framförallt att läsa, titta på tv, överhuvudtaget kommunicera på det sättet.
Mm.
Inte alla är kapabla till det som inte har gjort det tidigare. Så att det här har ju väldigt många olika aspekter. Vad en människa som blir ensam på äldre dagar ska göra med sitt liv.
Ja.
I Sverige, om jag jämför det med USA, så tror jag att bli ensam är vanligare. I Amerika så händer det ofta att 70-åringar går och gifter om sig. Eller påbörjar en parrelation. Utan att kunna siffrorna, jag vågar påstå att det är mer sällsynt i Sverige.
Ja, det tror jag.
Jag säger inte att det är omöjligt. Men mer sällsynt. Och då gäller det att hitta ändå sociala ytor. Som kan göra allt mycket lättare. Och återigen, när det gäller sporten, Det är mer tveksam. Men jag har sett sådana gamlingar, 70-80 år gamla, som gick till att spela pingis eller golf. Jag har hittills bara skisserat upp olika grundsituationer. Problemet är så brett och har så många olika aspekter att jag tycker att jag åtminstone personligen skulle kunna känna mig lite bättre. Att jag vill gärna fortsätta och diskutera det här,
ja,
med att bli gammal och bli ensam,
mm,
betydligt mera. Så vi kommer att fortsätta med detta.
Ja, det är ett djupt och brett ämne, så ja, vi får fortsätta ett annat avsnitt någon gång i framtiden. Men vill ni följa Mikael på sociala medier, så sök upp honom på Instagram, Facebook och TikTok. Skicka in dina egna frågor till honom via fragapsykologen@gmail.com. Men tack för den här gången, Mikael.